Du lyssnar just nu på en podcast från Podmi i det öppna RSS-flödet. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar helt utan reklam, prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner appen i App Store eller Google Play.
En solig fredag den 7 april 2017 drabbar terrorn Stockholm.
Och ser liksom hur lastbilen bara fortsätter ned över Drottninggatan bara i full fart. Och hur det ligger två personer kvar på marken där.
En man skadar flera och dödar sammanlagt fem personer i sin vansinnesfärd på Drottninggatan innan han slutligen kraschar in med lastbilen i Åhléns.
Folk springer i liksom full panik. Folk skriker. Folk börjar ropa om att det är skottlossning. Vi hör liksom typ smällar. Det är ingen som riktigt förstår vad som händer, tror jag.
Jag heter Alexander Karim och du lyssnar på Brottet inifrån. Serien där de som var med om Sveriges mest uppmärksammade brott berättar hur det var ur sina perspektiv.
Så varje påföljande dag så skulle jag tillbaka till den här platsen. För jag ville verkligen inte att det skulle bli så att rädslan tog överhand, typ, att jag inte skulle våga gå i Stockholms gata längre.
Och där vi hör människor som jobbar med brott och möter drabbade.
Skadorna i sig är inte någonting som är någonting ovanligt för oss som arbetar inom sjukvården. Vi ser skalltrauma, vi ser benbrott, vi ser köttsår och så vidare. Men det var ju det som var annorlunda i det här, det var ju den kalkylerade ondskan.
Den här episoden, terrordådet på Drottninggatan.
Den dagen på Drottninggatan har ju verkligen satt sina spår på flera olika sätt. Med extrem var på sirener. Har alltid en plan när jag går någonstans. Jag vet alltid vart man kan springa in om något skulle hända. Jag har aldrig musik i öronen när jag går. Jag ska alltid vara liksom få med mig vad som händer, vara beredd om någonting händer. Det gör att jag är väldigt känslig för om saker händer. Häromdagen så satt jag på tunnelbanan och bara såg ut och det var typ en olycka. Det låg en person på backen. Och jag började bara gråta. För det tar mig liksom tillbaka till den här dagen.
För Kaja var det inte heller första gången hon var i ett terrordåd. När Breivik sprängde en bomb vid regeringshögkvarteret i Oslo 2012 och sen dödade 77 människor på Utøya, arbetade Kaja, som är från Norge, i ett stort köpcentrum mitt i Oslo.
Det blev ganska påtagligt liksom. Det var säkerhetsvakter som sprang runt och skrek, kom det ut? Man liksom fick sina kunder till att typ löpa ut. Det var ganska speciellt. Och när man kom ut liksom på Oslos gator så såg man liksom bara hur det låter glassplinter och sånt överallt. Och folk som löp runt i typ full panik egentligen.
Den gången var hon bara nästan där. Och att hon några år senare skulle hamna mitt i ett pågående terrordåd hade hon inte en tanke på.
Men var väl mer öppen för att det är inte så att för att vi bor i Skandinavien så är vi säkra för allt. Men jag trodde aldrig att det skulle hända igen.
Våren 2017 är en bra tid i Kajas liv. Hon har bott i Sverige och i Stockholm i 3 år, lever med sin sambo och trivs med sitt jobb på H&M:s kontor mitt i city på en tvärgata till Drottninggatan. Och den 7 april är en särskilt bra dag.
Var snart påskledigt, fredag. Jag skulle på AV med min kille på hans jobb. Men man tänkte lite extra på vilka kläder man hade på. Tog på smink, tvättade håret. Var ändå redo för en bra dag. Kom in på kontoret med mitt team som var liksom... Ja, men vi var så tajt, vi var verkligen ett fantastiskt gäng. Jobbade på. Och sen så började vi prata om att ska vi inte liksom hitta på någonting för att typ fira till fredag, snart påskledigt. Vi hade väldigt bra resultat på vårt jobb helt enkelt.
Kaja och hennes team bestämmer sig för att de efter dagens möten ska gå ut och köpa glass. 2:30 ska de gå, har de bestämt.
Och i det vi äntligen är på väg ut den här dörren så ropar min kollega och bara, men jag måste bara springa på toaletten. Och vi bara, men kom igen, vi har dåligt med tid. Så vi tog faktiskt tiden på honom för att han liksom inte ska vara så långsam.
Minuter som hon i efterhand förstår kan ha betytt skillnaden mellan liv och död.
Men vi går ut av dörren, går in, liksom svänger in på Drottninggatan, precis bredvid den där stora H&M-butiken. Börjar gå upp långs Drottninggatan och kommenterar att det är så himla mycket folk. Det var så extremt mycket folk ute. Och vi var sån, men folk tar kanske... Ja, men ledigt tidigt på fredag och innan påsk så där. Så det tog ganska lång tid egentligen att gå ner, för det är ju långt upp som sagt överst på alltså gågatdelen.
De hinner precis komma fram till glasstället och börja kolla menyn när Kaja ser en lastbil komma körandes i hög fart.
Jag står typ precis bredvid en soptunna som är kanske men 1,5 meter från vägen, och typ precis i det jag kommer dit så ser jag liksom i ögonvrån hur det liksom kommer, men typ en stor lastbil bara körde sån superfort, så jag bara, men gud vad fan körde. Man blir lite irriterad när folk inte gör rätt i trafiken, och hinner liksom bara precis bara snumma tillbaka mot butiken och man hör mig bara bam. Högt smäll. Och snumma tillbaka mot Drottninggatan. Och ser liksom hur lastbilen bara fortsätter ned över Drottninggatan bara i full fart. Och hur det ligger 2 personer kvar på marken där.
Utan att tänka efter springer Kaja fram till den närmaste av de 2 påkörda kvinnorna.
Och det är en äldre kvinna som ligger där. Hon ligger liksom bara kvar på marken helt stilla. Det är några andra tjejer som sitter runt. Vi försöker kolla bara om hon är skadad. Det är klart hon är skadad, men... Om det var någon synlig skador. Hon har en jättestor bula i huvudet. Så jag tänker fort bara okej. Men hon har liksom blivit truffad liksom på sidan av huvudet. Och vi hinner liksom försöka få kontakt med hon.
Kvinnan är märkbart förvirrad, men Kaja lyckas få henne att säga sitt namn. Hon pratar lugnande med henne och försöker få en bild av hur allvarligt skadad kvinnan är. Så hör hon plötsligt hur människor omkring dem börjar skrika.
Han kommer tillbaka, spring. Och alla egentligen bara springer iväg. Folk springer i liksom full panik. Det är folk skriker. Folk börjar ropa om att det är skottlossning. Vi hör liksom typ smällar. Det är ingen som riktigt förstår vad som händer, tror jag. Så jag sitter kvar där på panik och bara, men vi måste få hon bort, hon ligger ju mitt i vägen. Kommer han tillbaka, han kommer ju köra över hon. Så jag försöker liksom ta tag under hennes armar. Men det känns som att det är helt omöjligt. Hon är ju typ inte med. Så jag försöker liksom dra hon längs vägen. Men så jag bara skriker på hjälp. Kan någon komma och hjälpa mig? Jag bara, no, this is it. Nu kommer jag dö. Mm. För den här maktlösheten, när jag försöker liksom att flytta på den här på kvinnan. Och det känns som att jag inte kommer någon väg. Men jag bara, ah, det här är det. Men jag kunde liksom inte bara löpa bort. Till slut så kommer det kommer en man som bara tar tag i benen, så vi bara springer in mot kanten. Han bara slänger benen och bara springer iväg igen. Så där står jag liksom helt in med kanten av byggningen och tänker, okej, vi kanske vi klarar oss. Det här är precis vid en typ guldsmed. Så jag försöker liksom stå, knacka på dörren. Försöker liksom riva i dörren för att komma oss in. Jag tänkte att om vi kommer oss in så är vi safe. Men där är det låst. Så jag försöker liksom trycka oss helt in vid ingången till den här guldsmeden. Så den här kvinnan ligger så långt in bredvid väggen som hon bara kan. Och jag står bredvid.
Men lastbilen kommer inte tillbaka. Det var någon som sett en annan lastbil och reagerat i panik. När de lugnar ner sig och människor börjar förstå att vansinneskörningen är över kommer fler personer fram till Kaja och den skadade kvinnan för att se om de kan hjälpa till. En av dem är en av Kajas kollegor som var med vid glassbaren.
Jag försöker att prata, jag försöker att lugna ner hon. Bara säger liksom, jag är här, det kommer gå bra. Använder hennes namn. Så mycket jag bara kunde. Jag tänkte liksom om hon får någon typ av trygghetskänsla vid det. Men så jag samtidigt försöker bara kolla hennes kropp och få hon att ligga rätt. Och i och med att jag såg att hon har den extrema bulan så tänkte jag, ah, men här är den allvarlig huvud.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Huvudskada. Så jag försökte vara väldigt försiktig med att flytta på hon.
En tjej från ett café kommer med en filt och kudde. De försöker hålla kvinnan varm. Samtidigt vill Kaja samla så mycket information som hon kan om kvinnans tillstånd för att kunna informera ambulanspersonalen när de väl kommer.
Ja, svårt att se hur lång tid det tar, men till slut så kommer det en ambulans. Det kommer en ambulans. Och jag förstår ganska snabbt att det är den andra personen kommer prioriteras, för där är det mer synliga skador. Så jag tänker att vi får bara fortsätta här, försöka liksom hålla hon medveten, fortsätter att prata, sitter och typ håller hennes hand.
I närheten av kvinnan ligger en handväska.
Och jag har typ inte tänkt på den ens förrän telefonen som är i börjar ringa. Och den ringer och ringer och ringer. Och jag får lite... Jag blev lite sån, gud, hur gör jag nu? Ska jag... Jag kan liksom inte bara ta den och säga att... Ja, men vad som har hänt. Det är... Nej. Det kändes liksom inte rätt. Men jag öppnar den av väskan. Bara så ser liksom telefonen. Som fortsätter att ringa. Och som bestämmer jag mig. Bara, nej, det är inget... Det är inte mitt ansvar här och nu att fortälla vad som har hänt. Jag måste vänta på ambulansen.
Så kommer äntligen en sjukvårdare och frågar hur det är med kvinnan.
Hon är medveten, hon har varit hela tiden, men jag ser att hon blir sämre. Man ser det liksom på blicket hennes och hennes ansiktsfärg kan man väl säga. Helt vit i ansikte och jag ser liksom på hennes ögon att hon börjar liksom försvinna bort. Hon har en insulinpump i magen och jag har försökt hålla henne varm. Och sen så tar de över medan vi fortsätter att sitta där. Och i det de börjar liksom preppa för att få henne in i bilen så börjar liksom det komma alltså typ skum ut av munnen. Så jag såg att det såg inte så superlovande ut.
Den aktuella morgonen så vaknade som vanligt, klev upp, åt frukost, åkte iväg till mitt jobb på Cityakuten vid Hötorget.
Per är vid den här tiden sjuksköterska på ett vårdbolag och placerad på Cityakuten ett stenkast från Drottninggatan. Han äter ovanligt sen lunch och återgår sen till arbetet någon gång vid 14-tiden. På väg till en patient tittar han ut genom ett fönster mot Drottninggatan och ser att någonting har hänt.
Jag ser en massa människor som kommer springandes längs Apelbergsgatan och från Hötorget mot Cityakutens håll. Och undrar, men vad är det som pågår nu? Och det kommer även in människor på Cityakuten som skriker, hjälp, vi behöver hjälp. Det är en lastbil som har mejat ner människor nere på Drottninggatan. Det är ett terrorattentat, vi behöver hjälp. Händer det här verkligen? Hur allvarligt är det? Vad kommer vi att mötas av för scenario? Vilka patienter kommer vi att få in? Så att vi diskuterar hur vi ska bäst handlägga det här. Då, för det fanns ju ingen... Vi fick ju agera i stunden så att säga och försöka göra det bästa av situationen.
Ett beslut fattas att Per tillsammans med en av mottagningens läkare, en kirurg, ska ge sig ut på Drottninggatan för att hjälpa skadade på plats.
Så att vi tar med oss en akutväska som innehåller akutläkemedel, nålar, akutvårdsmaterial helt enkelt. En hjärtefibrillator och sen så går vi ner till Drottninggatan. Och hör oss för om det finns ett behov av ytterligare hjälp. Vi får följa utav en polis som tar täten, en beväpnad polis. Och vi går och söker av Drottninggatan ner mot Åhléns. Vi ser att det står fullt med folk i affärerna. Ingen står ute på Drottninggatan utan det är jag, min kollega och den här polisen då som går ut med Drottninggatan. Och det är en overklig situation skulle jag säga. Det är som att befinna sig i en film. Man undrar liksom, händer det här verkligen mig själv? Men det gör det ju.
De får höra att en svårt skadad kvinna har tagits till ett parkeringshus i närheten och de går dit. På asfalten i parkeringshuset ligger en kvinna med frakturer på armar och ben. Hennes skallben är blottat och blicken är riktad åt olika håll. De misstänker att hon har en allvarlig skallskada och förstår att de måste försöka få henne till sjukhus. De vet heller inte hur svåra skador hon har invärtes.
Hon är ju vaken och har ju fruktansvärt ont. Hon skriker av smärta av förklarliga skäl.
I väntan på en ambulans försöker de säkra och undersöka henne så gott de kan.
Brandkåren kommer också i den här vevan till platsen. Och i samråd med dem så beslutar vi att vi måste transportera henne till sjukhus omedelbart i och med att vi bedömer hennes tillstånd som livshotande.
Per åker med i brandbilen till sjukhuset så att han ska kunna ge akutvård om kvinnan drabbas av hjärtstillestånd. När de lämnat över henne till sjukhuspersonalen åker Per och brandmännen direkt tillbaka till Drottninggatan för att se vad mer de kan göra. Men då har läget förändrats. Lastbilen som kraschat in i Åhléns står och brinner. Det pratas om bomber och polisen har spärrat av ett stort område. Ingen får lämna eller komma till platsen eftersom gärningsmannen fortfarande är på fri fot. Per och brandmännen blir stående ett par hundra meter från den brinnande lastbilen. Via brandbilens kommunikationsradio hör Per människor som skriker och uppgifter om skottlossningar.
När man låser läget och man får tid att reflektera, det är först då jag tar in allvaret i situationen. Att jag faktiskt är med om ett terrorattentat. Och då blir jag fruktansvärt rädd. Jag blir rädd för min egen säkerhet. Att det talas om att det finns att det skjuts. Ja, var finns den skytten någonstans? Det talas om att det finns sprängmedel ombord på den här lastbilen. Hur stor är den sprängladdningen? Är det en smutsig bomb? Alltså, innehåller den radioaktiva ämnen? Är det en kemisk bomb, alltså med någon giftig gas som kommer att släppas? Alla de här frågorna snurrar i mitt huvud i det tillfället.
För Per tvekade aldrig att skynda sig ut på Drottninggatan och hjälpa till. Men när han inte längre kunde göra sitt jobb utan bara stod där och väntade kom alltså chocken och rädslan. Runt omkring honom ser det ut som ett slagfält.
Det var omkullvälta blomkrukor, det var blom, det var, man såg hud av skrap. Så det såg ut verkligen som en slagplats, en krigsskådeplats. Och det var väl först när vi kom till den här lockdown, då först sjönk det väl in storleksordningen på det här, magnituden av det som hade inträffat. Att det här är oerhört allvarligt. Det är en oerhört allvarlig situation befinner oss i.
Brandmännen som Per är med ser att han inte mår bra. De tar in honom i brandbilen, ger honom vätska och en jacka så att han ska hålla värmen och pratar lugnt och avledande med honom.
Om man blir emotionell och man blir låter det här komma till mig som privatperson, då fungerar man inte som på ett professionellt sätt. Och du måste kunna hålla huvudet kallt och ha ett professionellt förhållningssätt till den här akuta situationen för att kunna göra ett bra jobb. Du måste kunna tänka rationellt och prioritera. Men det är klart, jag är inte mer än människa, så att
tack vare brandmännens agerande lugnar Per ner sig ganska snabbt. Och när polisen ger dem tillåtelse att röra sig från platsen går Per tillbaka mot cityakuten för att hjälpa till med de skadade där.
Vid en gata då, precis innan Åhléns, så var det väl någon eller par som hade blivit påkörda där, och där man hade täckt över dem som hade blivit överkörda och som hade omkommit. Och där såg jag, det var ett ben eller om det var en arm, jag kommer inte ihåg. Det var en kroppsdel i alla fall som stack ut. Och då förstod man ju att ja, där hade det ju inte gått så bra naturligtvis. Det förstod man att det var, där hade det varit gått illa, riktigt illa. Så ja, jag såg många skador och jag såg döda också.
När Per kommer fram till Hötorget känner han knappt igen sig. Det är ett torg som är så välbekant för honom, Den plats han går förbi så gott som varje dag på väg till jobbet är nu som förbytt.
Från att vara ett torg fullt med folk, med torghandel, till att alla bara släpper det de har och springer. Det såg verkligen nu som att alla hade släppt det de hade haft för händerna och sprungit. Och så var det helt tomt där. Förutom polisen då som sökte av området.
Inne på Cityakuten råder full aktivitet och Per dras snabbt in i arbetet igen.
De patienter som befinner sig inne på Cityakuten då, det är ju chockskadade patienter som har varit väldigt nära att bli påkörda eller har haft anhöriga som har blivit påkörda, överkörda. Så att vi får ju koncentrera oss på att ta hand om dem, ge dem vätska, ge dem värme, tala lugnande till dem, försöka få tag på anhöriga. I ett fall så var det ett barn som hade förlorat sin pappa i terrorattentatet, och där vi inte fick tag i någon anhörig, utan vi fick till slut ringa till socialtjänstens jourteam då, för att de skulle kunna ta hand om den här pojken.
Ambulanspersonalen bara, ni måste åka härifrån. Ni måste bort, för vi har ingen kontroll på läget. Vi vet inte vad som händer, men ni måste bort härifrån. Bort från Drottninggatan. Och...
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det var egentligen först då att jag tror att jag liksom kopplade ut från den här fokusera på uppgiften moden och få lite panik helt enkelt. Vart är mina kollegor? Det är liksom någon av mina bästa vänner. Jag ser ingen förutom min ena kompis Maxan som var där.
Kajas kollega säger att de måste gå tillbaka till kontoret.
Och jag bara, nej. Tänk inte gå härifrån utan att veta liksom vår resten av våra kollegor där. Vår Claudia, Isabella och Emilia är. Vi måste hitta dem. Han säger, nej, de är på kontoret. Jag vet att de är på kontoret. Och det var nog det som gjorde att jag gick med på att gå. Och jag bröt helt ihop. Så hela den här vägen tillbaka, kommer typ inte ihåg så mycket. Jag vet bara att jag grät. Jag hade typ full panik och bara, jag måste hitta de andra. Vart är mina kompisar?
De kryssar sig fram på sidogatorna mot kontoret som ligger några hundra meter ifrån platsen där Kaja hjälpte kvinnan.
När man går där så ser man ju liksom glimter av och till. Och det var polisbilar, sirener, det låg folk omkring. Och det bara känns som att allt var bara, det var bara grått. Jag vet inte om det var mitt huvud, men det kändes som att det var bara typ aska, liksom rök. Allt kändes bara som att det var typ i svartvitt. Det luktar liksom som att vi är typ, jag kan tänka mig liksom en krigszon. den här liksom röklukten.
På vägen möter de skadade och vissa kanske döda som bärs på bårar. Och förvirrade och chockade personer.
Väldigt mycket det jag såg där, alltså det... Det går liksom inte att föreställa sig helt enkelt. Förrän man har sett det. Det är ingenting... Det är inget händer någonsin att se. Det var så hemskt. Och det kommer två tjejer där som gråter. Och min kollega liksom springer fram till henne som verkligen hade full alltså panikångest, så det ut som. Och bara håller kring hon och säger det kommer gå bra. Det kommer gå bra. Och där och då inser jag att min telefon ringer. Så jag, alltså det var så många obesvarade anrop. Så många meddelanden. Och det var från min kille. Som hade hört om vad som hände. Han visste att vi jobbade nära. Man tänkte att det är nog lugnt. De är ju alltid på kontoret. Men när han inte fick tag i mig. Så jag tar telefonen och jag bara grät. Och typ sa jag var här.
När de kommer fram till byggnaden där kontoret ligger är porten låst, men till slut lyckas de hitta sina passerkort och övertala personen i entrén att släppa in dem. I det jättelika kontorslandskapet på andra våningen sitter deras kollegor samlade i en stor ring.
Jag bara springer in och bara skriker liksom, Claudia, Emily, Isabella, vart är ni? Och alla bara snur sig mot mig och bara... springer mot mig och bara, vad har hänt? Vart har ni varit? Men jag är så fokuserad på vart mina kollegor är, så det är liksom mitt enaste fokus. Och när de säger att de inte är här... Så bara, det var som att hela min värld bara racknade fullständigt. För det var liksom mitt mål. Jag skulle hitta dem, veta att de hade det bra. Så jag bara faller ihop liksom på golvet. Och efter det så kommer jag inte ihåg så mycket mer.
När Kaja efter någon timme får veta att hennes kollegor är oskadda, att de hade gömt sig på glassbarens toalett och varit instängda där i flera timmar innan de vågade gå ut, kände hon en stor lättnad.
Jag var bara så himla rädd för att någonting hade hänt med dem. Och att... Jag kände på så extremt dålig samvete med att jag bara hade gått. Och de kände ju på detsamma, fast motsatt, att de hade bara sprungit in och gömt sig och inte... gått ut och hjulpet till.
Vid 17-tiden evakueras Cityakuten. Alla ska samlas på centralbadet som ligger i närheten och som har utsetts till uppsamlingsplats. Per och hans kollegor går dit i samlad trupp med patienterna och andra som befunnit sig på Cityakuten. Där får de mat och vätska och möjlighet att prata. När Per och kollegorna sen kommer tillbaka till sin arbetsplats städar de upp efter kaoset som varit där och har en debriefing där de pratar om vad alla just har varit med om. Ett terrorattentat.
Skadorna i sig är inte någonting som är någonting ovanligt för oss som arbetar inom sjukvården. Vi ser skalltrauma, vi ser benbrott, vi ser köttsår och så vidare. Men det var ju det som var annorlunda i det här, det var ju den kalkylerade ondskan att med vilja skada så många som möjligt. Och omfattningen utav det var någonting som jag hade väldigt svårt att greppa och ta in. Vad är det som får en person att begå ett sånt illdåd?
Liksom många andra stockholmare den dagen vandrar Per hem. Han har drygt 4 kilometer till hemmet på Södermalm. Alla bussar, tunnelbanor och tåg har ställts in. Taxibilarna har slutat köra och stora delar av centrala Stockholm är avspärrade.
Det var en nästan apokalyptisk känsla. Det fanns inga bilar, det fanns inga tåg, det fanns inga bussar. Det var bara massa människor som gick. Och det var avspärrningar överallt. Man hörde de här sirenerna från utryckningsfordon. Det är en väldigt tryckt stämning, men det är också en samling kring, hur ska jag beskriva det, hur ska jag förklara det? Att man delar någonting gemensamt, en gemensam händelse. Och det fanns en gruppkänsla kring det här. Så att folk talade med varandra, det var... Ja, man uttryckte sin oro, man ventilerade det som hade hänt med totala främlingar. Så att på så sätt så, det här samlade ju människor på ett väldigt fint sätt tycker jag.
500 meter från Cityakuten, på H&M:s kontor, börjar även de anställda där att förbereda sig för att gå hem.
Efter några timmar så fick man, eller fick ledningen på mitt kontor besked om att det var okej att gå ut, men att man ska vara försiktig.
Men Kaja vill inte gå hem. Hon vill till Observatorielunden i slutet av Drottninggatan, där hennes vänner som varit inlåsta på glassbaren är. Så en av cheferna följer med henne dit.
Så jag var 100% bestämd på att jag skulle gå dit. Jag ville se dem. Så vi gick tillsammans på nedsidan av Drottninggatan. För att träffa de andra. Och det var helt fantastiskt att se dem igen. Bara krama om varandra och bara se att det hade gått bra.
Tillsammans med sina vänner och kollegor går hon sedan hemåt. Sakta genom stan. De hämtar en av kollegornas barn från skolan och möter upp Kaja sambo efter vägen. De pratar lite om det som hänt, vad de varit med om, men också om annat i ett försök att skingra tankarna om så bara för en stund.
Vi gick liksom ned mot Stureplan, längs hela Gamla stan, Slussen, genom hela Söder. Det känns som att jag typ var i en slags trans. Man förstod inte riktigt vad som hade hänt, men... Jag hade väldigt, väldigt svårt med att se att folk var ute och drack öl på barer och sånt. Jag hade så problem. Jag ville typ gå bort och bara, hur kan ni sitta här? Vet ni inte vad som har hänt?
När Per kommer hem den kvällen har han fortfarande inte riktigt tagit in vad han varit med om.
Det var en overklighetskänsla över hela den här situationen. Och det var först, jag tror, när jag hade kommit hem och såg på nyheterna. När jag såg mig själv springa via ett nyhetsinslag. Se mig själv springa på Drottninggatan med den här polisen och min kollega då. När vi sprang ner för Drottninggatan. Nej, men det är ju jag, det är ju... Det är jag som är med. Jag har varit med om det här. Då först sjönk det verkligen in. Men vad har jag varit med om egentligen?
Sen följer en tung period i Pers liv.
Och de kommande dagarna så var jag väldigt lätt rörd. Det var lätt nära till tårar. Och så fort man hörde höga ljud så reagerade jag på de här höga ljuden. Så fort man hörde ambulans eller utryckningsfordon så då hajade man till. Man gick på när... Ja, man hajade till på ett sätt som man inte gjorde tidigare. Jag var fruktansvärt trött. Jag hade aldrig varit så trött i hela mitt liv. Det var en enorm kraftansträngning. Att vara i den här situationen, för man är så på helspänn. Man har fullt fokus på att hantera situationen så att man tömmer ut all sin energi.
Per blir erbjuden psykologsamtal av sin arbetsgivare men tackar nej. Hans dåvarande sambo är terapeut och han tycker att han har ett tillräckligt stöd av henne och andra i familjen.
Den enda jag orkat umgås med var min sambo och vi samtalade mycket om det som hade hänt.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi hade också en resa inplanerad veckan efter att det här inträffade till Italien. Och det var nog en räddning för mig att få distans till det hela. Låta det här få sjunka in och att man fick i lugn och ro bearbeta det som hade hänt.
Dagen efter så skulle vi i födelsedagssällskap till två kompisar som bodde bara 100 meter bort. Och jag hade jättesvårt med det. Jag hade svårt med allt. Men min kille tänkte att det kanske var bra att se någon andra. Lite social. Och så tänkte jag, ja, det är 3 minuter att gå. Så jag blev med bort. Men det var liksom, det var detsamma där. Jag kände mig helt tom inombords. Och så ser man alla andra som såklart pratade lite om vad som hade hänt och tyckte det var hemskt. Men sen var det en födelsedagsfest. Så folk var ju glada, pratade med varann. Så jag kände bara att det här, jag klarar inte av det här. Så jag fick väl gå hem efter typ 20 minuter, tror jag. Klarade liksom inte av det här spelet med att försöka vara glad länge. Men det var en annan där som hade stått i ett av fönstren precis ovanför Drottninggatan. Och sett ner på det som också känns ganska dåligt. Så hon blev faktiskt med tillbaka till våran lägenhet och så satt vi egentligen bara där och pratade om vad som hade hänt. Och satt stilla. Det var så mycket lättare än var någon som kunde relatera lite mer. Det var egentligen det som gjorde att jag gick på jobbet varje dag efteråt då. Även om det betydde att jag måste åka in till centralen igen. Det var verkligen, det var tufft. Det var jättesvårt. Men jag behövde mina kollegor. Så jag åkte in på kontor och satt på min plats i flera dagar utan att göra någonting. Men jag behövde bara vara där de var. Någon som visste hur man mådde.
Redan på söndagen, 2 dagar efter dådet, är Kaja tillbaka där det hände, på Drottninggatan. Tillsammans med sin pojkvän och några kollegor åker hon dit för att lägga blommor på platsen. Och hon är inte den enda som gör det. Väl där möts hon av ett hav av både blommor och ljus vid den minnesplats som skapats utanför Orleans City. Och även vid den plats där Kaja suttit med den påkörda kvinnan.
Då var det ganska mycket folk där. Vissa som hade varit där, vissa som hade sett den. Det var fler som faktiskt kom fram och sa att jag hade sett mig där. De ville liksom säga att tack, att man hade gjort en bra jobb. Fick prata med flera av de som hade hjälpt till med den andra kvinnan som också blev skadad. Så det var så extremt tufft, men det var extremt bra. För min del så var det väldigt viktigt att jag skulle tillbaka oavsett. Och jag gjorde en stor grej av det. Så varje påföljande dag så skulle jag tillbaka till den här platsen. När jag är där så kommer väldigt mycket tillbaka. Det känns väldigt tufft. Jag får lite, du vet när typ hjärtat rusar iväg. Och blir ganska illamående varje gång. Men mitt fokus har liksom varit att jag måste gå tillbaka. Jag måste våga. Jag måste ta den tillbaka. Inte löpa rädslan och paniken ta överhand. Det är någon plats som har gjort att mitt liv har i stor grad i alla fall hur man tänker och är har ändrats. Så det känns viktigt att jag inte bara låter bli och gå dit.
För Per dröjer det någon månad innan han orkar besöka Drottninggatan igen. Men precis som Kaja känner han att det är viktigt att det inte blir en plats som han undviker, även om det fortfarande väcker känslor och minnen för honom att vara där.
Det är klart att tankarna kommer. Jag var där senast igår och det är klart att då tänkte jag på det. De här synintrycken, lukterna, alla hörselintrycken också som var. Det spelades upp. Alltså jag kan ju blunda och se liksom allt som hände, som i en film. Sirenerna från räddningsfordonen. Det var ju överallt. Och skriken ifrån de här personerna som sprang. Och personerna som kom in på cityakuten och skriker bara att vi måste få hjälp. Det har skett ett terrorattentat på Drottninggatan. Det kommer jag komma ihåg också.
Kvinnan Per och hans kollega hjälpte i parkeringshuset överlever. Men kvinnan Kaja tagit hand om på Drottninggatan blir det femte dödsoffret när hon avlider på sjukhus 3 veckor senare.
Och under sommaren så blev jag även kontaktad av hennes familj. Som via min sambo skickade ett sms och undrade om jag ville prata. Så jag pratade med hennes son och hennes mor faktiskt. Jag förklarade lite vad som hade hänt, för de visste ju inte vad som hade hänt innan ambulansen kom på plats heller. Och det gjorde nog att jag fick en liten breakdown igen under den sommaren. Men samtidigt så kändes det väldigt bra och kunde få förklara vad som hade faktiskt hänt. Vad som var sant. Mitt perspektiv på det. Och ändå, ja, prata med någon som också levde med det här. Men på ett annat sätt. Även om vi aldrig kände varandra så kändes det väldigt viktigt att få prata med hennes familj.
I juni 2018, efter en flera månader lång rättegångsprocess, döms gärningsmannen för terroristbrott. 5 mord och 119 mordförsök. Straffet han tilldelas är livstidsfängelse och utvisning och skadestånd till över 100 personer. Under rättegången sa han att han ville straffa Sverige för att landet deltar i den globala kampen mot IS och kalifatet. Men ingen terrororganisation tog på sig dådet och rätten bedömde att han agerat som ensam gärningsman. I den stulna lastbilen fanns också en hemmatillverkad splitterbomb som aldrig detonerade. Hans mål var att döda så många som möjligt och bli martyr. men istället för att dö på platsen greps han samma kväll i Märsta, norr om Stockholm. 3 år efter dådet är minnena fortfarande mycket starka hos både Kaja och Per. Den 7 april 2017 är en dag som på flera sätt förändrade deras och många andras liv.
Ja, hur mår jag idag? Ja, men jag mår väl förhållandevis ganska bra. Med tanke på det som har inträffat. Jag är för närvarande sjukskriven då för en utmattningssyndrom sedan ett drygt år tillbaka. Det kan man bara spekulera i, men det ska man väl inte hålla allt för otroligt att det kan ha bidragit. Det tror jag ju. Men jag är på väg tillbaka, jag mår mycket bättre nu. Jag arbetar halvtid just nu och planerar att gå upp i tid också, så att jag är på väg tillbaka.
Idag mår jag bra. Men det här är verkligen någonting som jag bär med mig. Och det är speciellt kring datumet. Varje år är det väldigt tufft. Och det är svårt när det är ingen annan, känns det som förstår vad man går igenom. Tidigare slet jag väldigt mycket med mycket mardrömmar och liknande. Men det är mycket mer sällan i alla fall. Jag tror ungefär en gång i veckan så tänker jag på det som hände på Drottninggatan. I och med att jag fortfarande jobbar väldigt nära och är där ganska ofta, så är det väldigt nära hela tiden. Och jag tror att det kommer alltid vara så. Det är någonting som jag bär med mig väldigt nära. Jag tycker det är svårt att inte... Det är mer fokus. Det är så viktigt att man inte glömmer bort det här. För min del är det så viktigt att man minnas att man varje år åker dit, lägger ner blommor, tänker på dem som inte finns här idag på grund av det som hände. Samtidigt så har det gjort att jag är väldigt tacksam för allt. Ta verkligen vare på allting som händer. Det gör att jag inte blir så... lagar inte så mycket stress eller problem om ting inte blir som det har tänkt. För att jag är nog så heldig som får vara här och få liksom uppleva allt det fina som också händer. Så väldigt, väldigt tacksamt och väldigt varo på livet, ska jag säga. Mycket mer än innan.
Du har lyssnat på Brottet inifrån. Programledare var jag, Alexander Karim, och producent Sally Henriksson. Tekniker Daniel Högberg. Brottet inifrån görs av SMT Medieproduktion exklusivt för Podme.